Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Är du redo, Lisa?
Jag är redo, Margret.
Gud, vad härligt. Då kör vi igång.
Ja, vi gör det.
Jag tänkte fråga dig en sak.
Ja.
För du är ju... hur konstigt det än låter så är du liksom ny på Facebook.
Ja, visst är det konstigt.
Ja.
Ja. Men till mitt försvar så måste jag säga, jag var faktiskt bland de allra första på Facebook en gång i tiden.
Yeah, right. Ja,
och det här var typ 2007. Ja. Det var faktiskt vad är det här som Lisa hittar, den här coola grejen som heter Facebook? Har vi några lyssnare som heter på 18-19 mot modan, ska de inte förstå det här. Men så var det.
Mm.
Men sen så ungefär runt så här 2009-2010, jag var inne i intensivt bokarbete med en tung reportagebok. Så kände jag att fy satan vad mycket tid det här Facebookande tar. Vi är ute och reste mycket och man vill alltid slänga upp någon bild. Och folk vill fråga, vad gör du där? Vilka har du träffat nu? Det började helt enkelt ta minst lika mycket tid som jobbet. Så då lämnade jag.
Men kände du att du blev beroende eller var
det? Gud ja. Minst lika beroende som av cigaretter en gång i tiden. Det tycker jag, definitivt.
Så du la av?
Jag la av. Och sen så har jag knappt ens varit inne på olika jobbs Facebook-sidor. Utan då har jag skött liksom Instagram och Twitter och vanliga sajter och sådär.
Mm.
Så jag har verkligen varit helt frånkopplad. Jag är såhär, hur ser Facebook ut? Nu är jag tillbaka sen typ en vecka.
Hur är det? För att jag har ju haft Facebook, alltså jag tror jag har varit inne på Facebook varje dag sen man liksom joinade Facebook. Och
när var det då?
Men det var nu också där precis i början, 2007.
Nästan 10 år sedan.
Ja, det är sjukt. Men... Och sen så definitivt i jobbet. Alltså det är ju en jättestor del av mitt jobb nu. Och var på mitt förra jobb också.
Mm.
Men såklart också för att man tycker att det är roligt. Och man är inne och spionerar och håller på.
Men det ska jag väl också säga lite grann till mitt försvar. Det är så att jag har ju granskat extrema rörelser. Att skydda identitet. Och helt enkelt tyckt efter ett taget. Det är ju ändå meningslöst för mig att vara där. För att jag kan inte lägga upp någonting privat. Så då blir det helt...
Exakt.
Det blir liksom, man måste kunna bjuda lite på sig själv.
Mm.
Och man kan ändå inte koppla ihop sig med familj och vänner. Så fan ska jag ha det till? Men nu har jag fattat att jag kan absolut använda det som journalist och författare.
Ja.
Och i någon slags semi-officiell liksom, nätverksroll.
Har du såhär Lisa Bjurvald privat?
Nej, jag har faktiskt inom parentes journalist och författare.
Ja, men
för att markera och så här min kommande bok som bakgrund. Och så här, så man fattar ändå att det är liksom... The journal, the girl.
men jag vill veta, hur är det att vara ny på Facebook år 2016?
Det är en väldigt bra fråga, för det är ju verkligen som ett socialt experiment. Man ser ju sånt som inga andra människor ser, precis som du säger, för att de är så insnöade i det. Det första jag märkte är att jag har ju redan, efter bara lite mer än en vecka, varit tvungen att sätta in spärrar för mig själv. Det har jag varit tvungen att göra, Maria. Jag har varit tvungen att radera appen i min mobil. Jag var tvungen att logga ut mig så att jag inte bara är liksom automatiskt inloggad i ett fönster i webbläsaren i mobilen. I min dator är jag inte ens inloggad. Utan där kan jag inte ens liksom, den finns liksom inte där. Och jag var tvungen att sätta upp tider för mig själv. Jag får bara kolla det first thing in the morning och på lunchen och i slutet av arbetsdagen.
Alltså det där är så intressant, för att för mig är det så här, jag... är nästan hela tiden inne på Facebook.
Ja.
För att det är inte bara så här att jag har typ lite trådar med så här kompisar. Jag har en tråd med familjen där man skriver om det. Något. Det är också så här, jag kommunicerar med extremt många av dem som liksom skriver för mig.
Ja.
Så att men jag har ju nästan blivit så här van vid det. Ja. Så för mig är det inte så här en liksom en chock eller typ en stressfaktor eller att jag blir liksom känner att jag blir typ beroende och måste vara
hela tiden. Men det kan ändå vara undermedvetet. Det här är det som är intressant. Alltså hur mycket av det är riktigt jobb? Mm. För det jag märkte det var att jag kände att jag hade jobbat jättemycket. När klockan var typ 10 och jag hade varit där inne så här. Två timmar har gått. Vad har de tagit vägen? Och sen det här som jag upplevde som att jag hade jobbat. Vad var det egentligen rent krasst? Ja, det var ju någon slags nätverkande. Och man har kollat olika tips om utställningar. Och någon artikel man måste läsa. Och någonting man måste dela. Och någon intressant människa i branschen som man har kopplat ihop sig med. Inget av det här är egentligen jobb.
Nej.
Inget av det rent krasst, säger jag nu som egenföretagare. Inget av det genererar pengar.
Nej.
Så det som är värdefullt för mig. Och det kan jag definitivt klara av inne på 3 besök om dagen. Och det är ju då sprida någon egen text jag har skrivit. Så se till att så många läser den som möjligt. Koppla ihop. Dela något som jag verkligen vill dela av någon anledning. Var in och titta på något som vad mitt bokförlag gör inför release av ny bok. Alltså, det där sköts bra.
Mm.
Men så det var det otäckaste för mig. Vad tiden drar iväg. Mm. Och vad det ger en falsk känsla av att här sitter jag och jobbar framför datorn.
Ja, exakt. Nej, men det där är jätteintressant. Alltså, jag tror att just för att men, hela liksom definitionen av så här, att jobba. Vad typ är ett jobb eller ett mediejobb i liksom dagens klimat typ. Ja. Det är ju liksom helt, det är så annorlunda än vad det var för typ, ja men 7 år sedan.
Ja.
Jag vet inte om jag har sagt det i podden någon gång, men då jobbade jag på en redaktion där så här, där det var liksom Facebook-förbud på arbetstid.
Ah, intressant.
Alltså, och jag vet att det har varit så också på liksom, ja men några andra medier.
Ja, men det
också
har man ju hört
början, liksom, ja. Att, så här, att, och till och med snacka om att man spärrade Facebook. Så här. Ja. Nu är det ju så här. Det är liksom ett av de viktigaste, alltså typ om inte den viktigaste trafikkällan för nästan alla förutom tror jag Aftonbladet som ändå har liksom fortfarande den här startsidan som folk liksom skriver in aftonbladet.se och går in på. Det är ingen annan sajt eller mediesajt som har den liksom så här kraften i sin startsida typ.
Förutom Omni.se som faktiskt lanserar en sån riktig startsida. Tack Gud för mig och alla andra Facebook-skeptiker. Så det är ju väldigt intressant.
Men då använder du deras app?
Ja, det gör jag.
Och också då deras desktop-sajt?
Ja, det har jag börjat göra. För mig som inte var på Facebook var det ju skitkonstigt med Kit. Mm. Alltså det är inte, man får ju jämföra så här. Att vara liksom, att medvetet inte vara på Facebook och att inte fatta vad det är. Det är två olika saker. Men för mig var det ändå märkt att gå in på kit.se och där är bara flödet från Facebook. Och så har du inte ett Facebook-konto. Och jag säger, hur kommer jag till kit.se? Hallå? Mm.
Ja. Men har du skrivit in kit.se då?
Ja, och då är det liksom bara ett fönster med Facebook-rutan.
Det var intressant.
Ja, och det var ju skitmärkligt. Och jag tror ju inte alls på att alla människor vill ha så. Jag tycker att omni.se gör helt rätt. Det är ju bara att titta på ens föräldrar eller för den del liksom bekanta släktingar som är liksom över 50. Som kanske inte alls är så mycket inne på Facebook utan ändå vill ha en landningssida. Men, så jag förstår inte varför man inte skulle ha det. Men,
det var intressant, för då, jag har inte varit inne på den nya sajten. Men då är det så att de nästan går typ tillbaks till en traditionell liksom, tidningsstartsida.
Ja.
Ja, spännande.
Men,
en sista fråga om ditt Facebook-användande.
Ja.
Blir du liksom... blir du typ retad av folk för att du inte har Facebook? Alltså är det så här en, men du vet folk som inte har mobiler kan vara så aha typ.
Ja, det har absolut varit en grej. Alltså man säger så här, man blir inbjuden till grejer, så här är det ju så här, ja men jag har bjudit in liksom 40 kompisar till en fest och sen så skickar
jag som dig på min 30-årsfest. Jag bara så här, typ Lisa PS just det, jag typ glömt för att jag gjorde bara ett Facebook-event.
Ja, det är standard och då får man liksom såna här kommer stenåldersinbjudan till dig. Men det enda som har räddat mig lite där, det är väl att jag har ganska små kompisar som också haft liksom skyddad identitet. De har inte velat vara. Och det ska ju säga att jag har ju fortfarande, jag har inte min familj på Facebook och sånt. Utan jag vill hålla det som en slags professionell kanal.
Så det är inte Lisa Bjerwald privat, det är Lisa Bjerwald official.
Ja, fast det, men som sagt, sen så är det ju ganska svårt. Det går ju över gränsen lite grann. Och jag har lagt in några gamla skolkompisar och sådär. Så att det, nej, men det är speciellt. Framförallt så tycker jag att det ger mig väldigt mycket mer än Twitter. Det är väl någonting positivt. Därför att det är ju nästan samma människor jag har på Twitter som på Facebook.
Mm.
Men det är ju den här totala snuttifieringen. Väldigt korta stick och så vidare. Det är ju allt det här man känner till som Twitters nackdelar.
Har du upptäckt de här feministiska diskussionsgrupperna på Facebook och hur galna de är?
Mm, ja, men lite grann. Jag har varit inne och kikat lite på det. Men jag känner att jag får inte lägga för mycket tid på det där heller.
Det, där kan jag. Det, om det är någonstans jag kan verkligen känna att jag typ fastnar.
Mm,
och det bara går tid innan jag liksom är inne i någon av de stora feministiska diskussionsgrupperna.
Mm.
Och bara så här läser liksom kommentarstrådar på kommentarstrådar. Och liksom det blir galnare och galnare. Mm. Och så här, jag har ännu inte börjat ge mig in i diskussionerna.
Nej, men där är det också att det är så tidsödande. Det jag har noterat är att många journalister, människor som har intressanta saker att säga, lägger in otroligt långa inlägg på Facebook. Som jag känner, varför får inte omvärlden ta del av det här i form av en krönika eller kolumn eller blogginlägg? Att det bara är till för den här lilla bubblan. Och det är ju intressant för mig som är ute och föreläser varje vecka om bubblan som man skapar i sociala medier. Där du bara ser de som tycker likadant som sig själv. Och det där är ju en sån tråkig konsekvens. Men bara för att sammanfatta. Jag tror att det är mycket lättare som egenföretagare att se det här. För att du har ett kontinuerligt driv att skapa mer affärer, generera mer inkomster. Sitter du på en redaktion och har Facebook, då gör du inte den här åtskillnaden mellan liksom jobb som ger pengar. För du sitter ändå och Facebookar på betald arbetstid.
Precis. Så det är därför man alltid ska vara anställd.
Jag tycker tvärtom. Ja.
Men du, jag tänkte att vi måste liksom prata lite om, det har varit ett Mona Sahlin-drev.
Ja.
Alltså snacka om throwback.
Ja, verkligen, verkligen.
Man trodde man hade sett det sista.
Ja.
Men vi har alltså fått uppleva det nu igen. Mona Sahlin har hamnat i blåsväder och har liksom avgått från sin position. Vad hette hennes titel?
Hon är som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Hon har dragit i nödbromsen själv den här gången.
Ja.
Innan drevet fick full kraft egentligen.
Har du liksom tagit del av den här liksom granskningen av henne? Det började hos Expressen som gjorde ett avslöjande, om jag inte har fel.
Mm-hmm. Ja, det var deras.
Och så här. Det som är lite intressant med det här liksom drevet eller det här avslöjandet är ju att det känns väldigt så här likt Bodyguard-filmen.
Oh ja, jag har själv tänkt i de tankegångarna.
Det är liksom en liksom känd och hotad så här officiell kvinna och hamnar i liksom blåsväder med sin, eller liksom på grund av sin så kallade livvakt.
Ja.
Vi ska inte gå in i detaljerna vad som har hänt, men det kan man ju följa, eller det kanske alla har liksom redan följt. Men det här är ju intressant, för att det har ju varit en del liksom snack om att Expressen riktar in sig väldigt hårt mot S-kvinnor. Alltså vi hade det här drevet mot Veronica Palm och hennes nya jobb hos Rädda Barnen också.
Mm. Och som det precis nu, vi ska säga det, vi sitter här och spelar in nu fredag. Och igår så kom nyheten om att bidragsgivarna flyr nu från Rädda Barnen. De har förlorat miljoner. Det är den största förlusten för dem i modern tid, säger presschefen till Dagens Industri. Så det har fått oerhörda konsekvenser. Medans Mona Sahlins härva, hon ska ju då lämna det här uppdraget. Eller hon skulle ha lämnat det om bara några veckor. Mm-hmm. Så det kom precis där i sluttampen. Och hon lyckades väl stävja liksom allt för svåra konsekvenser genom att avgå. Men där påverkade det liksom så isolerat henne själv. Och DNs kommentator har ju skrivit då att det här kan vara det sista vi ser av Mona Sahlin på den stora arenan.
Vilket, förlåt, men det skulle vara så jävla, jävla sorgligt.
Fruktansvärt sorgligt. Ja. Jag tänker mycket saker om det här drevet.
Vad tänker du?
Om vi bara säger det helt snabbt. Ja, jag tycker att det är relativt tunt. Jag tycker att det är en oerhört märklig timing precis i slutskedet av hennes uppdrag. Jag tycker att det finns många trådar här som man bara kan ana. Varför har hon själv varit och tittat på den här bostaden? Är det så att hon tänker leva med den här mannen och har liksom slagit samman mannens och hennes inkomst?
Du tror alltså att hon har en relation med den här mannen?
Ja, det är så uppfattar jag det.
Det är ju verkligen bodyguard.
Ja, alltså jag undrar, varför skulle du annars gå och titta på en medarbetares lägenhet flera gånger som bostadsrättsföreningen berättar att hon har gjort? Det är ju helt rimligt. Jag menar, du går väl inte och tittar på dina kollegors lägenhet när han går, dina kompisar går på visning?
Eller, absolut jag inte. Förstår inte. Men det... jag måste bara fråga innan en annan konspirationsteori som jag har.
Nej, men det är inte konspirationsteori. Jag tycker på riktigt att det är vagt. Och jag tycker
alltså, vi vet att ju inte att de har en relation. Alltså,
nej, det vet vi inte. Men jag tycker, om vi tittar på själva grejen, vad hon har gjort då. Hon har förfalskat en inkomst. Alltså jag är inte säker på om det nu ligger till så att den här lägenheten är antingen för hennes enskilda räkning. Hon har en extrem hotbild mot det. Hon är en av de absolut mest hotade människorna i svensk offentlighet. Hon är nästan på samma nivå som Lars Vilks. Och jag har sett det själv på nära håll efter att ha deltagit i oräkneliga liksom, paneler och samverkan. Liksom, former med henne genom åren hur hotad hon är. Så är den här lägenheten för hennes räkning eller för henne och den här livvaktens gemensamma räkning, då sätter det här så kallade förfalskandet i liksom en annan dager. Så det behöver utredas. Nu har ju hon liksom avgått innan man får allting. Så jag tycker att det är en oerhört märklig historia där det saknas väldigt många pusselbitar.
Det saknas så mycket pusselbitar.
Och jag tycker inte att man liksom ensidigt bara kan hylla och liksom Expressen har avsatt en politiker eller liksom en högt uppsatt tjänsteman. Det känns inte alls klockrent det här.
Nej, just det känns inte klockrent på grund av, ja men det som du säger, att dels så
varför har hon gjort det här? Finns det någon anledning? Och så här, finns någon anledning som kan väga starkare?
Precis.
Är det så helt enkelt att hon har haft ett skäl som naturligtvis inte har gjort det lagligt, men som är en starkt förmildrande omständighet till att hon valde att skriva så som hon gjorde? Är han till exempel, har han agerat i hennes intresse, är det så att hon ska ha den här bostaden själv till exempel? Sådana pusselbitar är liksom ganska starka. Och som sagt, själva tajmingen bara några veckor innan hon ändå ska lämna det här uppdraget är också väldigt märkligt. Varför vill man sätta dit henne på det här sättet just nu? Men, ja, jag förstår inte riktigt.
Nu kommer vi, oj nu råkade jag sätta igång nu kommer vi kanske då få veta liksom få svar på några frågor eftersom att det blir en utredning, alltså en polisutredning om det här.
Så vi får väl helt enkelt, vi får väl återkomma till det här. Och se vad det kommer att komma fram.
Men om vi ska titta på typ medievinkeln.
Ja.
Så vet jag, vi liksom mejlade lite kort om det apropå liksom att just Expressen, alltså snacket går ju så att säga att Expressens nyhetsarbete är kanske ganska så politiserat. Alltså att det är just S-politiker och kanske liksom, ja, men i det här senaste veckorna liksom S-kvinnor som man så här har ringat in sig på och verkligen går till attack mot. Och då så här, oavsett vad nu, om vi bortser ifrån vad liksom Veronica Palm och Mona Sahlin har gjort, jag menar uppenbarligen så i alla fall i Mona Sahlin-fallet så har det ju varit en del oklarheter liksom.
Definitivt, och hon kan ha gjort någonting olagligt. Men tittar du på Veronica Palm?
Alltså det är ju så larvigt.
Det här är fullständigt befängt tycker jag. Hon ska ha det här som sitt jobb. Och hon kommer att tjäna ungefär som en ledarskribent.
Ja.
Hon kommer att tjäna, vad är det då? 48 000 i månaden. Någonting sånt. Det är mellan 45 och 50 000 kronor i månaden. Och det här är vad svenska ledarskribenter tjänar i krokarna. Jag förstår inte varför det på något sätt skulle vara orimligt. Är inte hon ensamstående trebarnsmamma dessutom? Alltså,
nej, men det, alltså det,
jo, men man behöver inte ens vara det. Hon skulle lika gärna kunna vara liksom gift och utan barn. Men jag vill bara lägga till det som så här. Det här är inte en människa som på något sätt planerat leva lyxliv. Och i internationella sammanhang så är det här ett lågt arvode. Så jag känner som journalist att vår kår har en oerhörd dubbelmoral i det här. När stjärnreportrar själva sitter på löner över 40 000. Och så ska man få det till att det här är på något sätt en grotesk summa.
Men också att hon så här, tar från Rädda Barnen, typ stackars barnen. Alltså, men det som jag kan säga i det liksom drevet när man tittar på det. Så är det ju alltså Rädda Barnen som har alltså organisationen som verkligen har gjort fel. Alltså de backade inte henne, de drog tillbaks
det erbjudandet.
Alltså de,
ja,
de i princip signalerade att så här, ja, vi liksom har gjort fel.
Ja, och som det är nu så kommer hon utmanas om den här posten, ja, i höst av en annan. Så, ja, så att hon kan ju mycket väl förlora det här.
Fan vad trist alltså.
Ja.
Men vad säger de om det här att
oj, det här ser ju ut att vara liksom riktade och överdrivna kampanjer, och jag vet inte riktigt varför man siktar in sig på just de här, men det är ju i alla fall klarlagt genom otaliga akademiska studier genom åren att kvinnliga politiker möter tuffare granskningar. Alltså så är det med
Lex Åsa Ramsson.
Ja, så är det. Men
Du...
Vi var ju journalistisk granskning, så måste man ju, tycker jag, fråga sig så här. Om vi då framhåller det här som någonting fruktansvärt och någonting girigt och liksom någonting chockerande, gör vi då samma sak med andra, och gör vi samma sak med män som sitter på samma positioner? Det måste ju finnas ett konsekvenstänkande här. Och det har jag väldigt svårt att tänka mig att man kan göra i Veronica Palm-fallet. För då skulle du ha hundratals andra män som sitter med mycket, mycket högre löner på liknande poster. Dubbla det här. Och med Mona Sahlin så... Ja, återigen, det finns för, liksom för få pusselbitar för att vi ska uttala oss. Ja. Men det ger fan en dålig eftersmak i munnen, den här kvinnliga sociakten.
Men det har ju skett en ordväxling på Twitter om det här.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, läs.
Jag ska ta upp de här skärmdumparna. Det är så Eva Frankell, som är ledarskribent på Aftonbladet, har skrivit denna tweet som ju skrevs igår väl, eller? Okej, jag läser ordagrant. För 35 år sedan tackade jag nej till jobbet som sosseätare på Expressen.
Sosseätare inom citationstecken, eller?
Nej.
Nej, det bara står så.
Sosseätare. Någon annan gör fortfarande jobbet. Och sen så har hon ätit Veronica Palm och sen hashtaggat Mona Sahlin. Och då har alltså Åke Ortmark svarat på denna och skriver: menar du att uppdraget var formulerat som, inom citattecken, sosseätare? Vore intressant att höra Expressens version. Det fortsätter.
Och nu kommer Expressens chefredaktör Thomas Mattsson här in i den här tråden.
Precis.
Och han säger att han betvivlar.
Han skriver så här: jag tillåter mig att tvivla, för att uttrycka mig diplomatiskt, men 1981 var Bo Strömstedt chefredaktör och jag 10 år. Och då skriver Åke Ortmark: tack, jag kände Bo S ganska väl och tror inte att han letade efter sosseätare. Och då till slut så svarar jag Frankell: var ju inte Bo S som höll i den anställningsintervju jag var på.
Nej, så det var någon redaktionschef eller nyhetschef.
Ja.
Eller
ja. Vad tror du om det här?
Ja, jag kan absolut tänka mig att det var så.
Jag tror också det.
Ja, jag vet inte, alltså jag känner inte att det vore ganska anmärkningsvärt om hon ljög om det.
Ja, ja precis, det tror jag absolut.
Däremot tror jag inte att det fanns någon, alltså som Thomas Mattsson skriver, det fanns nog säkert ingen officiell uttalad policy liksom från högsta chefredaktören eller från tidningsledningen om att nu ska vi leta efter någon som kan vara sosseätare.
Mm.
Men det låter väl rimligt att det fanns en sån kultur, och frågan som hon ställer sig nu, det är väl om det fortfarande finns en sån kultur där. Att så fort du får korn på någon sosse, och kanske också någon kvinnlig sosse som håller på att göra bort sig på det sättet, så är man som liberal tidning, även om man är på en oberoende nyhetsavdelning, så sätter man in väldigt tunga resurser på ett annat sätt än man skulle göra om det var tämpligen liberal.
Tror du
politiker? Ja, det tror jag. Jag tror att man nosar upp.
Men tror du att Niklas Svensson njuter av det här?
Ja, alltså, Niklas Svensson är väl ett specialfall. Han är ju en så kallad oberoende nyhetsreporter som ändå tydligt har visat att han har konservativa åsikter på Twitter. Så att om det är just han, så tror jag absolut att han tycker det är extra kul. Men vad de andra tycker, det vet jag inte. Det är nog klart att man tycker att man har en bra story oavsett. Man får inte vara för konspirationsteoretisk här.
Fast det är kul att vara det.
Ja, ibland. Det är det ibland. Just när det blir så här markant.
Eller hur?
Mm.
Men ja, det ska bli, vi kommer ju definitivt få följa upp det här med Mona, för att det är så jävla, jag trodde fan inte att man skulle få se ännu ett Mona Sahlin
drev. Nej, det tror inte jag heller, och rent liksom personligt så där, om man tittar på hennes arbete, så tycker jag att det är oerhört tråkigt. Jag tycker att hon har gjort en så bra insats på det här området. Hon har varit ute runt om i landet och verkligen tagit skarp ton mot exempelvis imamer som inte har satt ner foten tillräckligt mot islamistisk extremism, och som vi redan vet, på grund av hennes fruktansvärda hotbild, så har hon ju redan sedan länge också satt ner foten mot högerextremism. Så hon har liksom lyckats ha det här starka drivet, och alltså det, den passion för de här frågorna, jag förstår inte vem man ska lyckas hitta det hos. Både kompetens och passion. Extremt sorgligt att det här hände de sista veckorna, tycker jag. Men vi kan väl återkomma till det.
Det gör vi. Du skickade en så konstig skärmdump till mig igår.
Som
vi måste ta upp. Jag kan inte fatta att det här är en actual puff för en plusartikel.
Nej.
Okej, jag ska läsa innantill igen.
Ja, det kanske är så att du, som jag trodde att det var ett aprilskämt som var försenat. Eller att det var en parodi. För det var jag övertygad om.
Jag har en fråga dock, när är den här publicerad?
Ja, det står ju inget datum här, och den spreds lite grann på Twitter igår, så att jag chansar att den är från igår.
Okej, men så här. Okej, det är alltså en bild på på bland annat Kalle Moreus, Edvard Blom, Ingvar Oldsberg, och så står det, rubriken är så här.
Och Janne Loffe Karlsson.
Och goa liten. Janne Loffe Karlsson insprängd i en liten bubbla.
Mm.
Och så står det så här, fem kända svenska män, så här gör vi för att må bra. Och sen är det så här lite punkter. Inga smörgåsar efter 18. Har haft sockerförbud i 3 år. Låtsas att jag är 18. Från juice, centrifuger och sockerförbud till hemmagym. Så gör svenska kända män för att hålla sig i form. Jag super inte och jag röker inte. Jag svär inte ens, säger Björn Ranglund. Alltså, är det här... Jag har en fråga då. Är det här en seriös artikel? Eller är det typ att de hånar de här männen? För att...
Nej, det finns inget sånt. I så fall skulle det vara väldigt konstigt. Det kan man ju inte göra. Då skulle man ju ha, alltså det skulle ju vara nästan anmälningsvärdigt att de har medverkat för att bli hånade på det sättet. Vi får ju förutsätta att det här är en riktig artikel.
Men den ger ändå konstig vibb.
Fruktansvärt konstig vibb.
Hur känner du när du ser det här?
Jag började ju skratta så tårarna nästan rann och var tvungen att skicka den här till dig. Därför att om man tittar på den här bilden, och låt mig uttrycka mig lite försiktigt här. Det här handlar ju om män som i vissa fall inte bara är överviktiga utan gravt överviktiga. Vi pratar ju liksom upp mot så här 150 kilos sträcket. Vi pratar om åldrade män, rynkiga män. Män som... säkert inte har något problem med hur de ser ut.
Men de gillar, de är livsnjutare.
Men snäll, alltså om vi tittar på bilden av de här, de är ju övermedelålders, vi pratar liksom 50-60 plus här, många av dem. Det är otänkbara, Margret, i att ha samma artikel med Babben Larsson och liknande.
Alltså, vadå, hur menar du? Alltså kvinnor som inte är smala?
Kvinnor som är överviktiga, rynkiga. Pratar om att de älskar att äta fett. De har ju liksom grå ton här. De är hälften flinska eller de är osminkade. Alltså att sätta, det skulle ju vara liksom en riktig name and shame-artikel. Mm. När det står, om vi tittar på motsvarande då, 5 kända svenska män säger jag för att må bra. 5 kända svenska kvinnor säger jag för att må bra. Då har du ju namn som liksom Charlotte Perrelli. Då har du ju sån här hårdbantande som publicerar fitnessböcker. Som gör allehanda olika liksom injektioner, hårförlängningar, spa-peelings, guldansiktsmasker för 10 000. Det är en helt annan kategori av människa.
De, framförallt, alltså, det skulle ju, ja, du har helt rätt. Alltså, det finns skulle inte aldrig hända. Det är ju sällan man ser alltså, överviktiga kvinnor överhuvudtaget.
Ja, men det är ju sällan alltså, att det kommer in någon normal kvinna i en sån här. Ja. Så gör vi för att må bra. Mm. Det är ju inte ens någon som liksom väger så här, liksom 60-70 kilo och är osminkad. Alltså en helt vanlig svensk kvinna. Utan då är det sådana som har hårtrimmat sig i Let's Dance. Och är piffade från topp till tå. Och har gett ut minst en hälsokost eller fitnessbok.
Ja.
Eller är personlig tränare i morgon-tv.
Ja.
Så att det här är ju helt snälla kvinnliga lyssnare. Kan ni gå in och titta på det här? Är det på riktigt? Vad tycker ni? Vi lägger upp det på våran Twitter nu. Och vi vill att ni ger oss feedback under taggen AB-podd. Och gör en sån här liknande. Jobbar ni på Må bra eller Aftonbladet Hälsa? Kan vi snälla få se motsvarande för kvinnor?
Ja, tack.
Det man får se när det är kvinnor som ser ut så här, inte då med mustasch, men ser liksom motsvarande kroppsform och ålder och klädstil, då är ju i liksom typ en hjälp. Jag kan inte gå ner i vikt efter 3 barn. Jag har 50 kilos övervikt. Hjälp mig. Hon görs om. Hon blir smal. Nu ska Aftonbladet Hälsa ta tag i den här kvinnan. Och så här, make her a normal woman again.
Det är så sorgligt.
De får ju inte vara sig själva. Utan de ses ju som liksom problem för samhället.
Apropå kroppsideal typ. Ja. Så är det, idag är det faktiskt någonting som heter No Diet Day.
Ooh, så det passar väl utmärkt.
Jag visste inte att, vad det var för något. Men jag såg att Aftonbladet Morgon hade typ ett inslag om No Diet Day. Som är ett engelskt eller brittiskt påfund.
Mm.
Och alltså, det är väl typ att raise awareness. Och försöka visa att liksom... Ja, men jag har inte exakt fattat vad det handlar om. Men det handlar om att man vill visa att typ man inte behöver vara... ohälsosam, bara för att man är överviktig, jada jada, hej
och
hå, liksom.
Och kanske förhoppningsvis också att just såna här dietkurer inte leder till så mycket, utan du, i sådana fall får man lägga om sitt liv verkligen, och liksom inkorporera träning och inte bara gå på så här. Nu ska jag testa att äta en grapefrukt om dagen eller 5.2 eller vad det är.
Ja. Ja, fan, är det någon som kör 5.2 längre?
Alltså jag har några vänner som gör det och det har funkat. Ja.
Det är ja, helt vanligt.
De är extra liksom. Kul att umgås nu på helgerna.
Är det då de kör?
Ja, det är ju så. 5 normala vardagar.
Då känner jag spontant att det är lika bra att hänga sig. Ja. Alltså om helgerna ska gå ut på att man inte äter någonting.
Nej, jag håller med.
Okej, nog om detta. Jag har tänkt en hel del på tidningen Fokus.
Ja.
Och jag prenumererar inte längre, men liksom läser lite då och då så här, om det är något som tilltalar mig. Men min kollega Erik Rosén prenumererar och är liksom, ja, men en trogen läsare. Han har pratat ganska mycket om att han tycker att Fokus har blivit ganska så, inte sämre vill jag inte säga, men att han tycker att han har varit lite besviken. Mm. Han tycker att de inte har varit liksom på tårna och... att det snarare så här, bara liksom, varje nummer är typ bara en sammanfattning av vad som man redan har kunnat läsa i andra medier och så vidare. Han har tröttnat lite. Och jag har också sett det i mina flöden att liksom, det är några andra som också instämmer. Och de är väldigt noga att påpeka att nej, det är inte på grund av att det är Johan Akelius som är chefredaktör och att jag liksom vill dissa honom och därför säger det. Utan de menar att Fokus liksom har... ja, men gått ner sig lite.
Men har det här att göra med de senaste tappen då av alla deras
profiler? Ja, men det är det vad jag tänker nu. Att det kanske liksom... för att det är rätt många som har slutat på Fokus.
Det är det verkligen. Jag tänker till exempel Anna Ritter och många av de här
Maggie Strömberg. Och nu Torbjörn Nilsson. Och de har ju i och för sig rekryterat också. Annie Reuterskiöld har ju väl gått i fokus nu.
Mm. Men de har i alla fall tappat liksom 4-5 av det här kärngänget som verkligen var profilerade. Samtidigt är det inte lite för tidigt att döma ut. Johan Akelius själv menar ju att det är lite av en mellanperiod. Mm. Och man har bara börjat lägga grunden. Det kan vara mer intressant att titta lite. Ja, men till exempel hur de kommer behandla Almedalsveckan. Och,
absolut.
Och lite inför hösten.
Alltså som gammal printperson så vet jag att det är fan inte det lättaste att få en printprodukt att vara liksom groundbreaking och liksom så här.
Och de har ju inte heller ersatt de här profilerna med några än.
Nej.
Det är ju så va. Så att de letar ju nu efter personer. Och får man in rätt namn där och blir det lika otippade namn som Johan Hakelius kan det ju bli en väldigt spännande mix. För det var ju inte någon som man hade sett in the cards.
Nej.
Där. Så att det kan ju bli spännande profiler helt enkelt. Då kan det bli en helt ny dynamik.
Det ska bli intressant att se. Men det jag tänker också på apropå de här liksom tappen eller folk som har lämnat fokus är ju då bland annat Torbjörn Nilsson som har gått till Expressen. Är liksom de här, alltså Expressen är ute på någon slags galen typ shoppingrunda, känner jag.
Verkligen, verkligen.
De rekryterar till höger och vänster.
Hej vilt!
Det är, ja. De har rekryterat, alltså, eller snott Alex Schulman från Aftonbladet.
Mm, och de har snott Johan Hakelius av alla från Aftonbladet.
Visst.
Ja.
Och
nu Torbjörn Nilsson. Ja.
Jag tycker att jag ser...
Misha Besara också till Expressen.
Jag tycker jag ser så här namn hela
tiden. Varje dag kommer något nytt. Och är hon underbara Klara.
Just det.
Ja. Nej men det är bara... Det är en superrekryterartagen. Det var ju så mycket att branschtidningen Journalisten gjorde ju till och med en intervju med Magnus Alselin där. Om det här. Vad är det som pågår?
Vad sa han där i mitt sätt?
Nej men det är liksom det är en så lockande arbetsplats så att många vill vara där och så vidare.
Men
och
snälla, så, vidare. Det, så är det inte. Det här är ju det här är ett trendbrott.
Ja,
jag tycker inte att Expressen har varit liksom... om vi ska vara helt ärliga.
Är det inte en utmaning till Sofia Olsson och sen då som precis har tillträtt?
Absolut.
Look what we can do.
Det är det jag tror. Alltså, ja. Det är liksom typ, ja, nu passar vi på när Janne är borta. Liksom. Men senaste 3 åren, det man har sett liksom, att Expressen har satsat på är ju det här omtalat, alltså de här viral satsningarna. Liksom. Alltså, de har ju inte gått in för att så här, nu ska vi rekrytera så här, prestigenamn inom journalistiken.
Nej, men liksom. Nu är det någonting annorlunda. Alla de som har blivit rekryterade nu pratar just om det här. Det visar att Expressen menar allvar med sin satsning på kvalitetsjournalistik. Och man får inte glömma bort Geo. För det är en av få som har hypat i medievärlden. Den här utrikesatsningen.
Den är jättebra tycker jag.
Ja, den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Men det som är lite intressant är ju ett att se hur Aftonbladet matchar det här. Men sen undrar jag om du har tänkt på något annat med hela det här när medier rekryterar. Och det är hur de manliga namnen lyfts fram mer än kvinnorna. Och kanske framförallt hur de tas emot som större nyheter i mediebranschen än kvinnorna.
Absolut.
Visst är det, eller är jag konspiratorisk igen nu? Vi får döpa det här till konspirationspodden tror jag.
Jag tror det också.
Är inte det så här, Margret, att... Det är mycket vanligare att män är liksom, titta vi tar den här stjärnskribenten Alex Schulman, stjärnreporten Torbjörn Nilsson och sen också Nisha Besara. Som har haft minst lika, ja men herregud, som har haft minst lika tunga roller på Postkodlotteriet och varit chefredaktör inom Arenasfären. Och så vidare. Men det blir inte alls samma rubriker. Varför är det så?
Därför att vi lever i en skev jävla värld.
Och smash the patriarchy.
Och också att den här branschen, liksom, vad fan man än gör. Alltså man går 2 steg fram, 3 steg bak. Alltså hela tiden. Det är så himla... Alltså, det är män i topp och de har en otroligt romantisk bild av den här murveln.
Liksom. Stjärnmurveln, ja.
Det är liksom som går runt med sin portfölj och kavaj och du vet. Alltså det är väldigt så här, fortfarande så är det så här kodat att så här, en otroligt så här, briljant skribent slash reporter slash redaktör, det är en snubbe. Ja. Alltså det är väldigt, alltså, och definitivt om man ska gå in i detalj, en vit snubbe. Alltså det är verkligen så här, det är nästan som att alla har så här kommit överens om, en tyst överenskommelse om att så här, det är det som, det är så ser kompetens, journalistisk kompetens ser ut på det viset.
Ja.
Och det tycker jag bara blir så här uppenbart när man liksom få se att så här, oh, nu kör Expressen en värvningsoffensiv, man ska rusta upp, man satsar, då blir det de här liksom...
Och det gör vi med hjälp av unga vita män.
Ja, precis. Och jag menar, inget illa om de här namnen. Alltså de är jätte liksom, duktiga och kompetenta och kommer säkert göra asbra ifrån sig. Jag undrar dem liksom att ja, men, få skina lite liksom. Men jag tycker att det blir så jävla tydligt hur vi ser på liksom, vad är kompetens inom vår bransch och vad är liksom bara typ fluff.
Ja, jag tänker tillbaka på vår intervju med Anna Bessén, Expressens medicinjournalist, och hur märkligt det var liksom, det hela här med att hon inte har fått någon guldspad, och vi tänkte väl att hon hade en hel rad med guldspadar ute i trädgården. Och just det, nu när, alltså, det är så här, som kvinna måste du ta hem de här priserna, du måste bevisa dig, då kan du börja lyftas fram. Kerstin Weigl på Aftonbladet har fått mycket större utrymme sedan hon tilldelades journalistpriset. Man sitter liksom på alla de här kvinnliga guldgruvorna, men de måste verkligen kunna ståta med priserna och utmärkas på något särskilt sätt, och sen blir det. Jag tänker lite samma sak liksom med Carolina Neurath, att det var först när hon började skriva böcker som fick priser, och då var det liksom här i Svenska Dagbladets stjärnskribent.
Exakt.
Medan man hade lyft fram som Andreas Cervenka som ekonomisk stjärnreporter tidigare. Jag tänker också på ett tillfälle för några månader sedan när Expressen rekryterade 3 nya kvinnliga journalister till sin tv-redaktion. Och då var det liksom alla 3 på en gång i ett nyhetsbrev. Och jag la upp dem på medievärlden.se, alla 3 bilderna bredvid varandra naturligtvis för att få alla liksom på plats. Inte var det något särskilt, den här bam, den här stjärnreporten till Expressen TV. Och sen nästa dag, bam, den här stjärnreporten. Utan det var verkligen, här är, ja men du vet, det är 3 brudar. Vi slänger ihop allihopa i ett pressmeddelande. Så att en man är väl värd 3 mediekvinnor.
Ja, så är det.
Och
liksom,
det verkar vara så. Alltså, en man är, men det här går ju tillbaka till lagsport och allting, eller hur? Det är så här commodities, handelsvaror. Alltså vad kostar en manlig fotbollsspelare? Det blir ju hela den jargongen.
Silly season i medievärlden. Men jag tycker så här, har vi fel? Om det är någon som lyssnar på det här och känner så här, nej men nu är de galna feministerna. Ute och liksom konspirerar.
Men snälla motbevisa oss.
Snälla motbevisa oss. Snälla ge oss hopp.
Ja. Och motbevisa oss då inte med just Sofia Olsson och sen. Därför att det här blir en stor grej. Det här är en chefredaktör för liksom en stor kvällstidning.
Skandinaviens största tidning.
Det är någonting helt annorlunda. Så nu pratar vi just om stjärnreportrar, stjärnkolumnister, profiler. Den typen. Alltså hela det här liksom Niklas Svensson, Alex Schulman, Johan Akelis. Hela den. Motbevisa oss och se någon annan som har hypats på samma sätt, på samma nivå.
Hjärt.
Ja. Bra, hörni, kvinnor som lyssnar och även män. Ni är ju några stycken. Då har ni lite att prata om här. Alltså, vi vill höra om drev och vi vill höra om stjärnrekryteringar och vi vill höra om det här med överviktiga åldrande män som lyfts fram som hälsoidoler för svenskarna, om det finns något liknande för kvinnor, eller vad ni tycker om det här.
Hör av er till oss på, vi har ju vår tagg AV-podd som man kan använda på sociala medier. Om man inte vill skriva där så kan man mejla oss. Och ni får helt enkelt leta upp våra mejladresser, det kan ni ju. Som att ni är intresserade av journalistik.
Och eftersom ni finns på Facebook, det här nya häftiga formatet.
Men skriv inte till Lisa på Facebook. För då kommer hon bara sitta på Facebook.
Friend requesta mig. Ja.
Men tack så mycket för idag, Lisa.
Tack, Margret.
Och vi ses om 2 veckor igen.
Det gör vi.
Ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.